Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
SM-guld delades ut när sommarupplagan av SM-veckan för första gången avgjordes i Borås för några år sedan. Däribland sporthuset kärleksbombade sporter som roller derby, bangolf och dragkamp. Den här vintern, februari 2021, så var tanken att det skulle vara dags för Borås igen. Men nyligen kom nu besked om att den veckan ställs in med anledning av rådande pandemi. 271 är målrekordet av ett lag under en säsong i Svenska Superligan innebandy för damer, innehas av Umeålaget Iksu. Den 271 dagen i september 1988 i sydkoreanska Seoul tog Sergej Bubka sitt enda OS-guld i stavhopp. Dominanten från Ukraina och dåvarande Sovjet som hade så svårt att lyckas i just olympiska sammanhang. Vi hoppas att Mondo Duplantis inte ska drabbas av samma OS-frossa i Tokyo kommande sommar. Hans första globala mästerskap var friidrotts-VM i London 2017, då han som 17 år och 271 dagar gammal kvalade in till den finalen. 271 tävlingsstarter på distanser på allt från 800 meter till maraton gjorde Paavo Nurmi, Finlands Gunder Hägg kan vi väl kalla honom, för snart 100 år sedan. Och Nurmi vann 252 av 271 lopp, varav 9 OS-guld. 271 som 271-or bildade ju mittlås i backlinjen i det svenska VM-bronslaget 94. Patrik Bjerred Andersson och Joakim Björklund, för evigt hjältar i den svenska fotbollshistorien. Och 271 meter, så lång är speedwaybanan Kråkvillan i Norrköping, klubben Vargarnas hem. Sveriges kortaste speedwaybana, hela 100 meter kortare än den längsta i Kumla. På Kråkvillan körs också till exempel folkrace, enduro och motocross. Och just när det gäller motocross har vi faktiskt en gäst på gång senare i den här poddutgåvan. Nu hoppas vi att vi kan leverera en riktig 5-1 i detta avsnitt 271 av Sporthuset. Tommy Åström, Gustavsberg.
Jens Fjällström, Malmö.
Thomas Johansson, Leksand.
Ja, där har vi spridningen över landet. Vi var ju före vår tid i sporthuset när vi började 2015 med det här digitala upplägget som vi har. Vi kan sitta var som helst i världen och få via Martin Söderbergs eminenta ljudupplägg ett perfekt sound. Mm. För det är det som gäller nu ju, eller hur? Runt om i landet med tanke på den våldsamma smittspridningen vi är inne i. Och ni hade ju sportchefsmöte, vet jag, Thomas, digitalt sådant under de här dagarna. Hur var det?
Ja, men det funkar rätt bra. Jag tycker att det är ju både tidseffektivt och ekonomiskt, som kommer kanske komma ut också som någonting positivt utav den här pandemin framåt, med resor runt om i Sverige, resor runt om i världen, att det faktiskt funkar bra med att köra det digitalt.
Delas ni upp i breakout rooms, olika sportchefer, och diskuterar olika frågor, eller kör ni öppet forum hela tiden?
Nej, det går inte att ha ett öppet forum med alla sportchefer. Det blir kaos.
Jag tänkte väl nästan det.
Utan det blir mer att vi får utifrån då olika frågeställningar och så blir man indelad i mindre grupper och sen så träffas vi och sen så redovisar man och går igenom saker och ting och sen när allting är redovisat egentligen, då har man en liten större sittning så att säga där alla får säga det de vill.
Vad var det hetaste samtalsämnet nu då under de här 2 dagarna som vi har passerat i början av den här veckan? Vad surras det mest om bland sportcheferna? Och du är ju general manager, så du är ju lite ovanför alla andra, va?
Nej, svävar ju liksom på en annan liga. Nej, men det som är väldigt mycket fokus nu är ju framtid. Det har ju varit det som vi har jobbat med väldigt hårt, just hur framtiden kommer att te sig och saker och ting, alltså allt ifrån hur pandemin påverkar ekonomin, hur påverkar pandemin sporten. Så att vi har väl inte liksom lyft egentligen föreningens, man har inte haft föreningshatten på sig utan mer försökt liksom se hockeyn i ett mycket större perspektiv och försöka hålla ihop den här brokiga skaran med där man på något sätt ändå är sig själv närmast men ändå ska fungera i ett kollektiv.
Apropå att fungera som ett kollektiv så undrar jag kring det här med uppgörelsen kring NHL-spelare. För det är ju så att NHL skjuts framåt nu hela tiden med tanke på den brutala smittspridningen i Nordamerika också. Först trodde man att det skulle kunna komma igång i december, men nu i januari kanske inte blir någon NHL och så vidare. Det gör att det är en massa NHL-svenskar som ju finns här hemma. Och en del av dem som inte har något kontrakt sedan tidigare med någon svensk klubb, de är, som jag förstår det, Thomas, portade från att spela i SHL. Alltså det är uppgörelse mellan SHL-klubbarna som gör att sådana här som Jonathan Davidsson och Axel Jonsson Fjällby kan glida runt och dominera i Västervik, för att inte tala om Marcus Sörensen som när vi spelar in det här precis nästan själv körde över Modo i sitt Vita Hästen, och Oskar Sten som säkert Färjestad gärna hade lånat in rent sportsligt när Gustav Rydahl gick sönder. Han glänser i Jens Fjällströms Björklöven.
Bra.
Då är jag nöjd. Så du är nöjd med den här uppgörelsen, Jens, att hockeyallsvenskan har andra regler än SHL. Vad är det som gäller egentligen?
Nej, men det som gäller är ju att om du är tjänstledig, till exempel att du har ett gällande avtal med en SHL-klubb men hamnar då borta i Nordamerika och på så sätt blir tjänstledig från ditt gällande avtal, då har du rätt att återinträda i tjänst och du har rätt att sen lämna för att åka tillbaka till Nordamerika. Det finns ju några sådana fall. Vi har Bromé som finns i Örebro, Händemark, Tobias Björnfot med flera som har den möjligheten. Men och det är för att de har ett gällande SHL-avtal i grund och botten men har blivit tjänstlediga för att åka iväg och spela borta i Nordamerika. Alla andra som inte har det men som har avtal borta i Nordamerika, vi har inga möjligheter att skriva korttidskontrakt. Och jag tror också i grund och botten att även om det är kul med de här NHL-killarna, en vanlig säsong så kan det innebära att du kan ha 4 spelare som rätt vad det drar för KHL mitt uppe alltihopa, och du kan ha någon som drar iväg dit som så att det skulle bli rätt. Jag tror i grund och botten att det inte skulle vara positivt för ligan att ha massa spelare in och ut kontinuerligt, och man skulle kunna bryta kontrakt och man skulle kunna skriva 3 veckors kontrakt eller 2 månaders kontrakt och sen bara dra och så in med nya spelare. Så att
samtidigt stjärnglansen som ganska häftigt att se Sörensen.
Ja, jag tycker att det är jättekul att se sådana spelare i vår liga, men det är liksom en sak och att det är kul att se kontra är det hållbart liksom för hela etablissemanget på sikt. Det är mer det som är diskussionen än att det är kul att se en stjärna som kommer in och spelar i 2 månader och sen drar, och så plockar in en ny stjärna som kommer och spelar i 1 månad och så drar han. Jag vet inte om jag tycker att det är optimalt utifrån ett ligaperspektiv på det sättet. Sen självklart så hade det varit bra också för hockeyallsvenskan om den här möjligheten hade funnits att man också hade fått ta in publik så att man hade kunnat på något sätt locka folk till arenorna, för då hade det också gett kanske en ekonomisk fördel för klubban att göra den typen av investeringar. Men vi ser ju nu på spelare som lämnar, och vad händer nu då? Vilka ska man ersätta med då? När lämnar han? Och vissa är kvar lite längre för att camperna börjar lite senare och någon ska iväg dit sitta. Jag tycker inte att det är ett hållbart system på sikt.
Vad tror du? Varför har hockeyallsvenskan resonerat annorlunda än SHL i den här frågan?
Ingen aning faktiskt. Jag har inte varit med i de diskussionerna eller hört det överhuvudtaget varför de resonerar så som de gör. Vi har ju försökt hitta en överenskommelse med hockeyallsvenskan gällande kring det här med att vi får låna ut spelare och sådana saker. till dem, och där har man ju då satt begränsningar, men när det kommer till det här så har man ju då kanske inte haft den typ. Nu har man väl någon form av begränsning, om jag har förstått det rätt, på, jag vet inte om det är 4 sådana här lån man får ha eller om det är 5, jag kan inte riktigt det, men jag vet faktiskt inte hur deras resonemang har gått och varför det är som det är.
Högt i tak i sporthuset.
Ett brännande ämne som gäller både fotboll och ishockey, apropå era specialområden Jens och Thomas, det är ju det här med att stänga ligan från nedflyttning med tanke på pågående pandemi. Svenska bandyförbundet var ju först ut nu, kan man säga, att stänga både herrarnas och damernas elitserie och herrarnas allsvenska för nedflyttning. Men lag får alltså fortfarande flyttas upp. Men vi hade ju Lasse Granqvist då i avsnitt 268, och han var tydlig med sin åsikt när det gäller att stänga de här ligorna för nedflyttning av ekonomiska skäl.
När det gäller ekonomi så måste jag säga att jag har svårt att förstå varför man ska stänga en liga, stänga SHL eller stänga fotbollsallsvenskan på grund av ekonomiska förutsättningar. Därför att ekonomin handlar ju om att klubbarnas ledningar måste ta ansvar för att kostnadssidan harmonierar med intäktssidan. Punkt, slut. Så har du inte tillräckligt mycket intäkter, då får du skära i dina kostnader. Så att i grunden tycker jag argumentet att vi ska undvika nedflyttning för att klubbarna inte ska tokinvestera i spelarköp är för mig, det är inte ett godtagbart argument. Ekonomiska skäl finns inte anledning att stänga nedflyttning från vare sig SHL eller Allsvenskan.
Hur resonerar ni på sportchefssidan och i klubbarna kring det här just nu, Thomas?
Förutsättningarna inför säsongen var ju att vi ska tävla precis som en vanlig säsong. Och utifrån det då börja och rucka då på att mitt ansvar i Leksands IF är ju att se till att vi blir kvar i SHL. Det är mitt huvudansvar som sportchef i grund och botten. Gör jag bedömningen att jag skulle kunna spela med 10 J20 killar och överleva en säsong i SHL på 52 omgångar? Nej, kanske inte riktigt i det läget. Så att där hamnar ju ekonomin, tycker jag, lite i fokus. Att hade vi vetat i april att vi kommer inte ha någon nedflyttning, sen kan man alltid diskutera uppflyttningen, men vi kommer inte ha någon nedflyttning, då hade vi heller inte sett några värvningar och det hade inte kostat någon ekonomi. Men sen om vi tittar på de sportsliga delarna, ja, men vad händer om ett lag till exempel ska kvala emot ett annat lag för att hänga kvar i SHL? Båda målvakterna får covid-19 när allting ska börja och köra. Är det sportsliga grunder som vi gör upp det här på? Så att blir de sportsliga förutsättningarna helt korrekta för att driva en säsong i SHL?
Och det är Lasses fortsättning på det här, handlar just också om det, att det kan finnas sportsliga skäl. Men hans poäng är kopplat till ekonomin då också, att det finns ju ett sätt, och det är ju att skära i lönerna till exempel på spelarsidan.
Ja, men det är ju självklart att det är det, och det är väl inga konstigt, det förstår ju alla. Men samtidigt, vad är det då om vi ska tävla mot att hänga kvar? För att det man också ska komma ihåg i en sån här pandemisituation är ju att det är fortfarande ett lag som ska ramla ur SHL, eller som ska kvalas ur SHL. Och den sportsliga lever vi med varje dag. Och hur tar jag ansvar för våran förening utifrån ett sportsligt perspektiv? Så det är ju liksom, det är rätt lätt att säga så här, ja, men ni ska ta ansvar för en ekonomi, och det klarar ni inte det, då fasken. Men det finns fortfarande här, det är två världar vi ska försöka förena i det här.
Finns det inte ett tydligt exempel för att man, där det finns klar anledning att stänga ligan, och det är om spelschemat inte riskerar kunna fullföljas, eller om man ser ju att SHL haltar ju, och om det liksom kommer att krävas att spela orimligt tätt för att komma i kapp, så förstår man ju att det riskerar att påverka sportsliga möjligheterna att göra sig själv rättvis, så att man då inte tävlar under rättvisa förhållanden mellan lagen. Så det är väl kopplat till spelschemat, kan jag tycka, om jag liksom tar över det här i en allsvensk kontext och funderar på, skulle man stänga allsvenskan kommande säsong till exempel, så tycker jag det är det enda klara situationen när jag tycker liksom att en stängd allsvenska är berättigad.
Men när jag hör på dig, Thomas, så låter det som att du lutar åt att det kan vara läge att stänga nedflyttningen.
Ja, alltså, jag, Jag, i grunden så kan man säga att jag tycker att man verkligen måste diskutera den frågan, att man skulle kunna stänga nedflyttning. Sen tycker jag självklart att det skulle finnas någon form av uppflyttning i det systemet, definitivt. Jag tycker inte att man kanske skulle stänga åt båda hållen, utan då ska det finnas en möjlighet för ett lag att komma upp, men det ska inte finnas möjlighet för ett lag att trilla ur under rådande omständigheter, med tanke på att ja, det vi har diskuterat tidigare kring framförallt också då de sportsliga delarna, då kan inte den garanteras. Har vi rätt regelverk för gällande säsong just här och då? Det är väl den frågan vi behöver ställa oss.
Hade du resonerat annorlunda om du varit sportchef i ett ganska givet topplag som Frölunda jämfört med Leksand som förra säsongen då var botten två?
Nej, det hade jag faktiskt inte gjort. Jag hade inte resonerat annorlunda utifrån det perspektivet. Jag tycker inte det har inte att göra med tabellplacering, utan det har andra värden att göra i grund och botten.
Jens, vad har du tappat bort den här veckan?
Jag hoppas ingenting.
Ja, brevet. Hur går det med brevet?
Ja. Jag trodde vi hade pratat om det brevet tidigare.
Jo, vi har ju det. Men sen sa du, det finns en del två när vi sågs för en stund sedan. För det var ju så här, Jens och jag ska kommentera match. Jens hittar ett brev när han ska hitta ett papper för att skriva laguppställningen på. Hittar ett brev. Oh! Det hörde ni om i förra avsnittet. Det här brevet gäller ju faktiskt ett köp av en lägenhet, och det sa jag att jag hade postat, men det har legat här och jag har sagt till han som ska få brevet att det har kommit fram, men det har det ju inte. Men sen så skickade du i alla fall iväg det, och vad hände sen?
Jo, jag fick skicka iväg det där, så antagligen var det väl minst två, säkert närmare tre veckor försenat kom det där brevet iväg i varje fall. Men vad tusan händer? Det där brevet studsar tillbaka till mig ett par dagar senare och står bara adressaten okänd. Och då visar det sig att jag har skrivit fel adress, eller rättare sagt, jag hade ju inte ens skrivit vad företaget, mäklarfirman hette. Jag hade bara skrivit personens namn och skickat iväg det. Så jag fick ju det där i retur igen då. Så sedan så till slut ytterligare kanske en vecka försenat så har det där nu kommit fram i varje fall. Och jag har fått det bekräftat, det är framme. Så Det tog en styv månad lite drygt och komma i mål med det där kuvertskickandet. Stop, oh yes, wait a minute, Mr. Postman.
Men lägenhetsköpet, det är häft eller?
Nej, det är, vi är i mål. Vi är i mål med lägenhetsköpet.
Tack, jag vet att du Thomas, du verkar ju ha fullkomlig styrsel på allting. Du åker mellan Leksand och Stockholm eller?
Nej, det har jag inte. Jag kan säga så här, min hjärna är min fru. Det är hon som har full styrsel på att jag kommer dit jag ska.
Camilla.
Och gör rätt saker.
Camilla,
det är min boj i bukten. Så är det.
Ja, för när vi ska podda ibland och skicka till dig Thomas, mikrofonen, är du i Leksand eller Stockholm och hur gör vi mikrofon? Han bara, gör så här, ta kontakt med Camilla.
Ja, men det brukar vara lättast. Hon styr familjen på ett helt fenomenalt sätt med barn lite utspridda. Hon har ju mellansonen Anton är här uppe i Leksand och det går för honom och skolgång och flyttat hemifrån och få i sig mat och matlådor och jag far lite upp och ner och har inte riktigt koll på mitt schema och sådana saker. Och sen så styr hon lilla Viktor hemma som har haft spräckt mjälte och med skolgång och sen så har hon en stor 21-åring som man ibland undrar utifrån hur mycket ansvar de klarar av att ta. Så att, nej, hon gör ett fenomenalt jobb med familjen Johansson, det gör hon.
Veckans surr.
Guldbollen, jag lyssnade ju på förra avsnittet. Förträffliga Jennifer Wegerup var med och ett avsnitt att lyssna på för alla som inte har gjort det. Där pratade ni just om guldbollen och lite grann att Zlatan borde ha den, men statuterna säger nej, eller stänger dörren delvis i varje fall. Och då kunde jag inte hålla mig från att, så att säga, titta lite grann, vad står det i dem där egentligen? Och då står det en formulering som gör att man kan tolka det lite som att Zlatans nej till landslaget skulle kunna stänga dörren till att ge honom ytterligare en guldboll. Men jag tycker samtidigt, för mig, vilken sida myntet tittar man på? När jag läser hur det är formulerat så står det bland annat så här. Det är ju en längre formulering också. Den som med skickligt och föredömligt spel främst bidragit till sitt lags framgångar och hedrat sin klubb och sitt land. Och jag tänker ju att man kan ju faktiskt hedra sitt land genom att vara väldigt, väldigt skicklig. Och då är ju det liksom, det är ju bra för hela Sverige. Så tolkar jag den här definitionen, och då menar jag att då tycker jag faktiskt att dörren är rätt öppen för juryn att också välja Zlatan som Sveriges bästa fotbollsspelare för den fenomenala säsong som han har gjort med AC Milan, som han klev på det tåget när de låg på 11:e plats och sladdade i Serie A och nu är Serie A's bästa lag med stor möjlighet att kunna vinna en Scudetto till och med. Så det tycker jag var lite grann intressant. Och på tal om den guldbollen och eventuellt 12:e guldbollen som Zlatan skulle kunna vinna. Jag var iväg och spelade paddel i morse. Cyklade som en galning tillbaka för att hinna till den här inspelningen. Jag har ännu inte hunnit hoppa in i duschen, luktar illa. Strunt i det, det är bra med att zooma så slipper vi, och skypa så slipper vi känna av det.
Men försiktigt med hälsan bara. Nu hör du kanske avsnittet i somras där för Mirosala. Viktigt att värma upp med lite vristopp och sådana saker för att skydda hälsenorna så du inte gör en Niklas Wikegård.
Ja, mina hälsenor är verkligen sådana som kan gå. Jag känner det, och nu sitter jag vikt som en fällkniv här när jag ska spela in det, för jag är förpassad från kontoret till vardagsrumssoffan. Så när jag reser mig upp så kommer de kunna flyga bägge två. Men vem stöter jag på utanför porten när jag parkerar cykeln och är på väg in? Jo, Zlatans pappa.
Oj!
Zlatans pappa stöter jag på, underbara Sefik, som är en så skön profil. Jag har inte träffat honom tidigare, jag kan inte hela hans bakgrund. Men det jag känner när jag står där och pratar med honom i 10 minuter, en kvart, det här är ju en artist alltså. Det här är en riktig, alltså rapp i tungan som bara den. Väldigt mycket sköna sig och paralleller, vilket gör att jag känner lite alltså, den här rappheten som Zlatan har när han hugger på olika sätt, ibland bra, ibland mindre bra, ofta ganska charmigt och kvickt. Den har definitivt kommit från den där pappan. Och då kom vi att prata om den där, så jag ställde frågan, vad tror du om en 12:e guldboll och sådär? Ja, men han ju att han har ju redan en hel fotbollselva. Nu har han även domaren. Så han hade redan räknat in det här, den här 12:e.
Eller publiken guldboll, brukar man säga också. Publiken, den 12:e spelare.
Vi får hoppas att Zlatan, om han får priset, vrider om det så att den 12:e är publiken istället för domaren. Det är lite köpt, låter det. Även så där har vi mina guldbollen profetior inför kommande veckor.
Jag tror han sa det efter, om det var efter 10:e guldbollen, att Zlatan, att nu är det slut på plats hemma i pappa Sefiks lägenhet.
Han har flyttat till ny lägenhet, det var nämligen det. Så han är nyflyttad i området här, så han har säkert mer plats i den lägenheten, kan jag tänka mig. Det ryms nog både 12 och 13 guldbollar där, kan jag tänka mig.
Ja, det är på tisdag alltså som det delas ut. Men dilemmat då, vad tänker du Thomas? Dilemmat är ju såklart de upprepade attackerna på Jan Anderssons landslag verbalt ifrån Ibrahimovic, hur de ska spela in i det här, och att han inte är med i landslaget förstås.
Jag tycker ju att man bara ska se till den som är bäst, så är det. Det är väl ju konstigt att ge liksom en guldboll till någon som inte är den bästa fotbollsspelaren. Så därför tycker jag Zlatan ska.
Ja, men får han den? Alltså, jag tänker på Emil Forsberg, Jens, som ju du haft uppe vid ett par tillfällen, som har blivit sidsteppad. Han har ju fortfarande inte fått guldbollen. Och han är ju nu given i landslaget, och det går ju fortsatt bra för honom i Bundesliga, även om han kanske hade någon säsong för ett par år sedan då han var ännu starkare, va, med mängder av målgivande passningar och så. Jag sätter en liten peng på att det blir Emil Forsberg. Att de väljer bort Zlatan, därför att det här är en så laddad fråga om de skulle välja Zlatan, kopplat till Svenska fotbollförbundet som sitter på hälften av juryplatserna.
Mm, och du brukar vara väldigt skicklig på att gissa allt från de som tänder elden på olympiader till andra olika typer av tips på alla möjliga sätt. Och väger man in det, men jag väger i det här fallet bara in vad jag själv vad jag själv tycker faktiskt. Emil Forsberg hade ju sitt år, det var några år sedan, jag kan inte pricka vilket det var, där jag tyckte det var helt uppenbart att han skulle haft det men inte fick det. Hans vårsäsong, eller avslutning rättare sagt, med Leipzig var väl inte den starkaste. Ja. Däremot har starten i Leipzig den här säsongen varit riktigt bra. Så är det någon som ska kunna få den vid sidan om Zlatan, så är jag definitivt med på att Emil Forsberg är namnet.
Sporthuset 271.
Jag sväng tillbaka till hockeyn och Leksand, där du är general manager Thomas, och Oskarshamn. Jag är lite spänd på det här. Fjolårets nykomlingar, botten, duo och SHL som slapp kval med anledning av pandemin, går bättre nu.
Mm.
Och jag undrar varför. Oskarshamn 4, jag tittar på snittpoängen. Om de hade haft den här snittpoängen under hela förra säsongen, så hade de blivit just topp 4 förra säsongen. Och 9 Leksand slog, när vi spelade in det här i senaste omgången, Frölunda. Smack, 4-0. Och hade också kommit klart högre upp i förra SHL-tabellen med det snitt som ni har nu. Vad har hänt med nykomlingarna? Alltså fjolårets nykomlingar.
För våran del så handlar det ju väldigt mycket om en bättre daglig verksamhet och en tydligare idé. Som är på något sätt en mer inriktad idé som är tydlig för spelarna. Vi vet också att den är förankrad i statistiken. Så att jag tror att det är en stor nyckelfaktor i alla fall för oss i Leksand.
Och hur ser Oskarshamn nu, tycker du, när du har tittat på dem, även om du inte är inne i deras verksamhet?
Nej, men jag gillar deras sätt att spela ishockey. Jag tycker att de försöker spela, de försöker vara kreativa. Sen ska man komma ihåg, liksom, vi som kom underifrån, det tar liksom ett tag också att bygga någonting som ska vara hållbart i SHL. Det går inte på en säsong, det går kanske inte heller riktigt på två säsonger fullt ut. Men när man är kanske inne på säsong 3 och säsong 4, det är då det kanske det här grundfundamentet någonstans ändå börjar sitta för att man ska kunna vara en stabil SHL-organisation.
En spelmodell förankrad i statistiken. Det tangerar ju det som vi har sysslat en hel del med i allsvenska fotbollssändningarna den här säsongen, men som hockeyn har sysslat med länge. Det som kallas cores inom hockeyn, det vill säga man tittar på vilka delar i spelet som ger positiva resultat över tid. Man kan se det på siffrorna. Kan man uttrycka det så, Thomas, eller?
Ja, det är väl jättebra sammanfattat.
Och där vet jag att man tittar mycket på skottsektorn, till exempel ishockey. Avslut i skottsektorn framåt jämfört med avslut i skottsektorn bakåt. Antal avslut, om man jämför de båda, säger väldigt mycket över tid om hur det ska gå för ett hockeylag. Om man tittar på topp 3 SHL just nu, Frölunda, Rögle, Örebro.
Mm.
Hur ser den toppen ut? För nu har vi spelat inte en hel säsong, utan vad blir det? Det är väldigt haltande tabell, men 12-17 omgångar. Men hur ser den toppen ut kopplat till de här siffrorna? Och är det de tre eller är det några andra som ligger där uppe?
Etta så här långt i efter då, de har spelat 14 matcher, det är Rögle. Tvåa i Frölunda. Trea i Skellefteå. Fyra i Örebro. Femma i Växjö. Sexa är vi i Leksand. Så det är topp 6.
Jag har redan hittat kometen. Kometen. Ja. Skellefteå, ja, borde stiga, ja, lite. Ja. Framöver, om det här fortsätter.
Men om du tittar egentligen topp 6 i tabellen, så den enda som inte är med topp 6 är vi i tabellen.
Mm.
Utav om vi bara skulle gå på kurs i statistiken i grund och botten.
Ja, jag tycker beskrivningen att säga, om man tar datastatistik och säger att det är en extra röst kring bordet, så tycker jag att det är ett ganska så aptitligt sätt att förhålla sig till det. Den rösten säger ibland briljanta saker som vi kanske övriga kring bordet inte har tänkt på. Ibland säger den saker som är fullständigt uppenbara. Och ibland blir det bara ett sätt att ifrågasätta det vi gör och testa det vi gör om det stämmer. Jag kan ge ett konkret exempel som var här för, jag tror var, jag kan väl vara någon vecka sedan eller sådär, så pratade jag med en idrottsledare som tyckte att, och hade uppfattningen att, jäklar vad de släpper in mål på fasta situationer. Fasta situationer då kan vi ju då bara till att börja med säga att, ja, men då vi har frispark, vi har straffar, vi har inkast. När vi tittade på siffrorna så var det betydligt färre än vad uppfattningen var. Med andra ord, du kan ju själv gå och bygga på dig en känsla av att vi är extremt bra på någonting eller riktigt kass på någonting, som när man tittar närmare på det och bara använder siffrorna till att bekräfta om det här är ett område vi behöver jobba på, stämmer min känsla överens? Det är lite så tycker jag. Och så sedan så får man bättre med bättre beslutsunderlag, tror jag, med tiden, att du också fattar bättre beslut.
Jag ska kolla här på datorn. Stämmer min känsla överens att Thomas Johansson som sportchef har haft sitt bästa år som sportchef när det rekryterar spelare? Jag ska kolla lite på poängligan här.
Ja, poängligan kollade jag faktiskt innan. Och så bara Leksand. Tänkte, vad är det för första kedjan?
Rivik, Leksand 1, Camper, Leksand 2, Celarik, Leksand 4. Men en grej som siffrorna inte visar, Thomas, som du har lyckats med den här gången. Du har inte alltid gjort det, men den här gången. Sätta ihop en importtrio då, som säkert hade bra siffror, jag vet att du har analyserat det när du tar in dem, men hur vet du att de mentalt kommer fungera tillsammans när de bor i lilla Leksand och spelar i Leksand och får dem att funka? Det finns inte några siffror, va?
Eller kemin mellan spelarna.
Ja, nej, och det vet man ju inte, utan vi initialt så försöker vi ju bara mer titta på liksom vilka ingredienser behöver vi. Till exempel när vi då värvar en spelare, så om vi vill få in puckarna i ytorna, är han en spelare som verkligen ser till att han vill slå in puckarna i rätt ytor så att vi kan skapa lägen? Om vi kan checka av det på en spelare, då är han jätteintressant för oss. Jaha, okej, komplettering med honom då. Då behöver vi ha någon som är i den ytan där han vill sätta in pucken. Ser vi att den spelare nummer två som vi tittar på är en sån typ av spelare som då är i den ytan, så att han kan vara en shooter, han kan vara den som är ändstationen, han har ett bra skott, ja, men då har vi på något sätt statistiskt sett komponerat ihop någonting som har förutsättningar att kunna vara framgångsrik. Sen, gillar de inte varandra? Ja, det vet jag inte om jag kan påverka. Trivs de inte i Leksand för att de är storstadsmänniskor eller någonting annat? Ja, det är ju sådana faktorer som man märker under resans gång.
Det här har ju slagit väldigt väl ut. Hade du, innan du tog de här tre spelarna och satte ihop dem, en lika stark känsla så som resultatet har blivit att det skulle bli bra?
Nej. Det hade jag kanske inte. Jag kunde faktiskt inte riktigt se framför mig den, på något sätt, den kvaliteten och den nivån som de håller tillsammans. Det kunde jag inte göra. Vi märkte det när vi satte ihop dem på en träning. Det var nästan som att säga, oj, det här kan bli riktigt bra. Kan det bli.
Cred att du beskriver situationen som du gör. För jag tror att det ökar trovärdigheten i användandet av de siffror du använder dig av, om man också alla svar ger, får man inte. Och då är det liksom färre som vill sticka hål på bubblan än om man står där och säger, här har man alla svar i världen. Men så är det ju inte. Och så är det ju inte med någon källa. En källa har inte alla svar. Så är det ju bara.
Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
Jag hojtar till med era tankar. Spännande diskussion här om lagbygge över gränserna mellan fotboll och hockey. Thomas Johansson och Jens Fjällström. Hårda och mjuka värden. Kom gärna med era tankegångar till oss. @sporthuset på Twitter. Sporthuset podcast heter vår hemsida. Och så var det ju här med alla som vanligt informativa introinstick från er. Jörgen Eksvärd, André Ulfborg, Henrik Eneroth, Rasmus Dahlqvist, Åsa Johansson nådde fram till vårt intro på siffran 271. Och förra veckan hade vi uppe 270 då, såklart, eftersom det var det avsnittsnumret. Och det är rekordet i vinnarslag i Masters i golf från Tiger Woods 1997. Och nu slogs det veckan som gick på Augusta utav Dustin Johnson, som vann turneringen med två slags marginal, slog han alltså det gamla rekordet. Tiger var ju med nu också, 23 år efter sitt rekord, men hade så tufft på det 12:e hålet, sista rundan. 10 slag gjorde han, och det innebär plus 7 på hålet, så det rasade ihop för Tiger Woods. Sen avslutade han storstilat då, åldermannen som vi får kalla honom nu, med 5 birdies sista 6 hålen. Tack för information kring Masters från vår lyssnare Oskar Henningsson, som själv är golfproffs. Ja, Följer ni golfturneringarna, Jens och Thomas, eller hur funkar det? Du ser väl, du tittar ju på allt, Thomas. Allt från Formel 1
till golf. Jag tittade på Masters. Gjorde jag. Jag tycker golf är, det är en sån här härlig, liksom sätta på en söndag och så får du stå på och så går man och hämtar en kopp kaffe och sätter sig och kollar en stund och så gör man någonting och så kommer man tillbaks. Där trodde man väl extremt mycket på Deschambeau, han som slår hyfsat långt just nu, men det var i början så var det väldigt mycket långt och snett, och det kostar ju på en sån här bana.
Vi fick en passning också från Erlend Wålensmyr, vår eminenta norska lyssnare, på det sättet att han ofta hör av sig med intressanta uppslag. Han undrar om vi kan rada upp några svenska klubbar som försvunnit från idrottskartan. För han pratar om det som har hänt i Norge. Många döda klubbar som man kallar Furuset, 7 guld i hockey, nu i underliggande division Trondheim, 2 ligaguld i hockey, gick i konkurs, försvann, Fredensborg, flera guld i handboll, gick i konkurs och försvann. Vad finns det för klubbar i Sverige? Och då blir det lite osökt så att jag kommer att tänka på Degerfors, som ju nu kommande vecka, ja, om bara 2 dagar när den här podden kommer ut, kan återvända till Allsvenskan efter 23 års frånvaro. De har ju varit långt ifrån döda, men ändå en bit från högsta serien. Nu kan det hända. Men var det som tippar om att de skulle vinna serien?
Ja, det är det. Det gjorde du bra, Tommy.
De var ju de var ju sexa på oddsen när jag tog dem som etta.
IK Göta inom hockey var väl en med SM-guld och som sen dalade liksom ner i systemet. Det är väl division 2 nu, tror jag.
Ja, det blev någon sammanslagning där, var för dem.
Ja, vart Göta Traneberg blev det.
De är 4 i guld, vet jag, efter Djurgården, Brynäs och Färjestad. Men de har ju mängder av guld då från 20, 30, 40-talet till början. Alltså Stockholmsgöta ska man förtydliga, för det finns ju Göta i Karlstad också. Så det är ju verkligen ett sånt lag. I fotbollen tänker jag på damerna där i Öxabäck. Det var ju verkligen pionjärer. 6 SM-guld, 70-80-talet. Och sen fick de lägga ner damverksamheten ungefär vid millennieskiftet. Tog ju faktiskt det första officiella guldet på damsidan på 70-talet och Lena Videkull med flera.
Jag var ju inne på de här handbollsklubbarna som man... Heim och Hellas.
Mm. Just det.
Tänkte jag på tidigare. Men man vet ju inte riktigt alltid vilka det är som har uppgått eller bytt namn längs vägen och vilka som har helt enkelt bara antingen för en tynande tillvaro eller har försvunnit helt. Jag vet, min gamla moderklubb Gimonäs cykelklubb heter ju den för övrigt, höll på med fotboll och bowling och var rätt så duktig på det också. Den finns ju inte längre mer, så det känns ju tråkigt att en del av ens historia har försvunnit.
Hellas finns kvar, det vet jag, för jag bor ju i de trakterna. Mm. De spelar en bit ner i seriesystemet, tog massor av guld på 70-talet. Men Heim kollade jag upp lite snabbt nu, de är borta. Klubben nedlagd, IK Heim alltså. Som, ja, du vet, Claes Helgen och Björn Gilsén och så i början på 80-talet. Den klubben den finns inte längre. Innebandyklubbar, Balrog Fornudden, Stockholmsklubbar som väl, jag vet inte om de finns, men i så fall perifert. Balrog finns kanske inte, Fornudden. Sen fick vi en från Mikael Häggström där, vår lyssnare. Han påtalade IFK Uppsala i bandy, 12 SM-guld och fick faktiskt en spelare, tänker du var ibland för med att få bragguldet, Sven Sleven Sävenberg, alla hade ju smeknamn för, fick bragguldet 1933 för lysande ledarskap av IFK Uppsalas bandylag.
Mm, det är ju härligt att höra. Men kan det vara så att de IFK Uppsala sedan övergick och blev till Sirius möjligtvis, och så har de levt vidare på det sättet?
Jag tror inte. Nej, för jag tror han skrev att de huserar i division 2.
Okej.
Så att de, men hör gärna, vi kan väl skicka ut frågan till våra lyssnare att komma med fler förslag på såna här vilande eller döda klubbar. Kanske vilande. En sista grej från vår härliga lyssnarredaktion då handlar om motorsport och kopplar till avsnittet 271. För dag 271 i slutet av september så gjorde Isak Gifting debut i VM i motocross i den klassen som heter MX2. Det kom från Emil Lundell. Och det här är en grej som har gått lite under radarn, måste jag säga. Har ni hört talas om Isak Gifting, Jens och Thomas?
Nej, verkligen inte. Men när jag såg vad teamet hette som han har skrivit på för, så kan man ju inte annat än dra på mungiperna. Gas heter nämligen teamet. Kan det vara någon?
Full gas. Gas möjligen, jag vet inte.
Så kan det nog vara, gas.
Och jag kände så här, efter den här gifting inputen. Vi tar en livlina om honom. Ska vi göra det?
Mm. Jag kommer att behöva flytta mig från där jag befinner mig just nu och in i rummet vid sidan om här. Men kör på, så försöker jag hänga med så gott det går.
Sporthuset ringer upp.
Ja, men då gör vi så att vi kopplar upp sporthusets, nu tar jag till lite väl starka ord kanske, motorsportkorre Johan Ejeborg, som ju jobbar på Sveriges Television på SVT Sporten. Hallå Johan!
Ja, hallå ja!
Ja, du sitter ju där vi var och besökte dig för bara några avsnitt sen nu. Jag ser min sand.
Ja, du känner igen anvirongerna här på backvägen i Solna.
Ja, när jag och Lasse var på besök där. Men du, nu till den här svenska kometen i motocross, och då tar vi en livlina, nämligen vi använder oss av dig. Och vi vill såklart vara tidiga med att uppmärksamma honom. Sporthuset gillar att vara i framkant. Vad säger du om den Isak Gifting?
Ja, till att börja med så tror jag ni är helt rätt ute, för Isak Gifting, han har ju verkligen tagit VM-storm. Kommer från EM-serien rakt in i VM och radar upp fina resultat. Topp 10-placeringar och dessutom då två pallplatser under sin debutsäsong i MX2. Det är ett rejält genombrott och det roligaste som har hänt i svensk motocross på nästan 20 år skulle jag vilja säga.
Ja, men ytterligare beskrivning då, ta oss vidare.
Ja, men istället för att jag pratar, vi kan väl höra om inte han kan prata för sig själv. Jag har nämligen lite kontakt med honom här. Så att här har ni honom.
Han är där.
Tjena.
Ja, men tjena Isak.
Hallå.
Ja, Ejeborgs kontakter firar triumfer. Välkommen till Sporthuset.
Tack så hemskt mycket.
Jaha, men då får du beskriva dig själv. Jag menar, jag kan tänka mig att stora delar av motocross-Sverige har full koll på dig såklart, och kanske motorsport-Sverige, men för den bredare publiken, vem är du? Hur har du hamnat här plötsligt i strålkastarljuset som den största talangen i svensk motocross på, alltså, som Johan är inne på, det roligaste som har hänt på 20 år?
Ja, bra fråga. Nej, men jag är 19 år, kommer från Dalarna, Falun, och är väl... har varit bosatt där i år i alla fall. Nu när jag har kört EM och allt det här innan jag skrivit på för gasgas i VM. För nu är jag bosatt i Tyskland. Det har ju gått väldigt fort egentligen också. Det har ju varit, vad har jag kört nu? 10 deltävlingar tror jag. Och det har ju bara varit på över en tid på 2 månader kanske. Här på hösten. Så att från att det i stort sett nästan har varit privatförare till att köra fabriksgasgas nu, har det gått fruktansvärt fort.
Kunde du den vildaste fantasi bara tänka att innan den här säsongen är slut så har jag ett fabrikkontrakt och jag är avlönad förare med de nästan perfekta träningsmöjligheter?
Nej, det hade jag aldrig kunnat tro. Speciellt inte i början på året när vi gick in i säsongen och körde EM och sådär. Även om det har gått bra. Och sen att det skulle gå så pass bra att de vill ha kvar mig då även 2021. Det hade jag bara kunnat drömma om.
He's in 12th, Liam Evans is 13th. Isak Gifting has lost ground. He was in that group that was just behind these guys here, and crucially he was ahead of his rival and championship leader Thibaut Benaston. So Isak Gifting though was putting in a spirited performance. He went around the outside of Vial, got himself into second.
Det är något speciellt med motocross också, Johan och Isak, i den svenska folksjälen, va? Håkan Karla Karlqvist minns jag på 80-talet då, han fick ju bragguldet. Kärleksbombad förresten i Sporthuset avsnitt 114. Karla som jag har lämnat oss. Och sen Marcus Bubben Hansson till exempel på 90-talet. Men det har varit, eller hur skulle du beskriva det Johan, tunt under lång tid eller?
Det har inte funnits någon riktigt som Isak här som har så att säga varit en murbräcka som har tagit sig in och verkligen utmanat pallen i sin klass på väldigt, väldigt länge. Och det är ett stort steg att ta. Sverige har haft talanger som har kommit och gått, men Isak har ju visat här i VM-serien sedan han kom in att han har bestått. Ja, jag kan tänka mig att du har jobbat upp ett riktigt vasst grundflås.
Ja, men absolut. Och det är väl någonting som jag har fått med mig från mina föräldrar och släkt, att hålla på med massa olika idrotter som jag senare har förstått också, att det är väldigt viktigt att ha en bred grund att stå på. Man lär sig så otroligt mycket från andra sporter som man har nytta av senare i livet. Bandy och orientering och längdskidor i huvudsak. Och det är väl saker som är ganska stort just därifrån vi kommer, och Grycksbo som är lite mindre by.
Nu kommer till något intressant här med Grycksbo. För som friidrottsvän så minns jag ju tydligt Grycksbo-expressen. Tobbe Eriksson, 200-meters löpare som var med i OS och hade svensk rekord och sådär. Och från detta lilla samhälle då, vad har ni, 2000 invånare och liknande, så kommer nu en ny Grycksbo-express, nämligen du.
Ja, jag får tacka uttrycket lite grann. Helt klart.
Är det ett stort steg att ta från lilla Grycksbo ut i stora motocrossvärlden?
Ja, man kan ju tycka det utifrån i alla fall. Men jag har ändå varit ut och rest en hel del och tagit mig an nya saker under hela mitt liv. Så att jag tycker det känns väldigt naturligt och trivs väldigt bra att vara borta. Ute och resa ut i Europa och världen. Liksom det är det jag vill göra. Så att för mig känns det inte som någon big deal, även om man kan se på det så utifrån.
Alla som är på väg upp i hierarkin har ju sina, i karriären har ju sina tankar och funderingar vad det där slutmålet ska vara någonstans. Vad känner du själv?
Självklart siktar jag på att bli världsmästare som det ser ut nu. Det finns inget annat. Däremot sätter jag inte upp så jättehöga mål så väldigt tidigt, utan jag vill ha som mål att vara topp 5, topp 10 nästa år liksom. Även om vi kommer jobba väldigt hårt för att vara bättre än så. Och jag tror även att jag kommer vara bättre än så. Men samtidigt så vill jag inte sätta för höga krav. Utan vi siktar högt och jag tror vi kommer kunna komma ännu högre.
Isak Gifting, född på juldagen, eller hur?
Stämmer.
År 2000. Vi önskar dig härmed en fin jul så småningom. Och en fin 20-årsdag. Så kan vi göra så att Sporthuset hör av sig igen när nästa säsong drar igång. Eller vad säger du?
Det tycker jag. Det låter jättebra. Det var väldigt trevligt att vara med och snacka med.
Ja, Isak. Lycka till så mycket och ladda på nu.
Tack så hemskt mycket.
Och till Sporthuset som den korre jag är då. Så önskar jag er en... riktigt god jul också. Jag brukar vara sen med julhälsningar, så här kommer den tidigt. God jul på er allihopa.
Eller som Uno Edin hade sagt,
lycka till!
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. Kärleksbomba. Kärleksbomba.
Underbart med Gifting och inte minst Ejeborgs härliga beskrivning. Nu är det väl dags att kärleksbomba, va, Tom? Är det inte det?
Ja, och då minns ni vad det stod på lappen, eller?
Jo, One Hit Wonders. Man tänker ju musik, men finns väl inom sport också.
Vad tänker du på för låt, Thomas? One Hit Wonder. Har vi någon One Hit Wonder vi kommer på musiksidan?
Ja, det Catch the Moon kanske var en. Jag vet inte. Vad heter han? Stefan Andersson.
Ja, just. När jag vaknade i morse trodde jag inte att jag skulle få höra talas om den låten.
Nej, jag vet inte. Men det är väl klart att det har dykt upp en hel del. Svårt att plocka någon ur hatten.
Det finns många sådana här 80-talslåtar. Så här, Baltimore, Tarzan Boy och sådana saker. Ja, vi gör så här att vi avslutar hela podden med den här kärleksbombningen. Ett nytt grepp just idag. Så hela den här kärleksbombningen kommer mynna ut i att vi tackar för idag. Och då gör vi så att vi drar en lott för kärleken till nästa vecka nu, innan vi sätter fart på One Hit Wonders.
Ja.
Och då får ni
den är så fin, den där påsen.
Ja, och då får ni samarbeta här när jag vecklar ut den här.
Oj, vi pratar Thomas hemmaplan.
Vladislav Tretjak. Wow. Är den som ska kärleksbomba.
Hockeymålvakten. Oj, oj, oj. Mm. Blev han coach sen också?
Han blev väl pump också, va?
Pump,
in i det där.
Ja, just det.
Okay. In i ryska ishockeyförbundet.
Är det inte så att ryssarna haft ganska mycket problem genom åren på just den där positionen, och det gör den här killen ikonisk? Det känns inte som att det har varit deras huvudbusiness, eller vad säger du, Thomas, i Ryssland, Sovjet, att ha bästa möjliga målvakt, förutom Tretjak?
Nej, det har det väl inte varit. Nu har det ju faktiskt ploppat upp en hel del bra ryska målvakter. Tampa har igen, som vann Stanley Cup. Så att det har kommit, men just där och då så var väl inte det prio ett i den ryska ishockeyn med målvakter. Det var det inte.
Han behövde inte jobba.
Han
behövde
inte mycket att göra.
Han hade inte massor att göra alla matcher. Alltså, han stod väl då till exempel när Sovjet mötte Sverige i Göteborgs VM där, när det blev, vad blev det, 13-1 eller?
Ja. Ja.
Mm. Ja, men då säger vi välkommen Tommy, ta det här i mål, och så tackar vi för oss, va?
Jag tycker det låter klockrent, Jens, så tack från Leksand.
Tack från Malmö.
One hit wonder, uttrycket som ju i musikens värld syftar på en hitsingel som totalt överskuggar allt annat som artisten gjort. Det gäller till exempel den här, Eye of the Tiger från Survivor 1982, som blev en jättehit tack vare Rocky-filmerna. Tar vi det till idrottens värld så tangerar väl det här skrällen i avsnitt 246 med Miracle on Ice som främsta exempel. Men en viktig princip är att det inte ska gjorts något stort i övrigt. En dagslända kan vi kalla det på svenska. USAs hockeylandslag har ju ändå varit en toppnation många gånger, om än inte med college-spelare. Och tittar vi till exempel på Bob Beamons 8,90 världsrekord i längdhopp, så bör man ju tänka på att han faktiskt kom till Mexiko OS 1968 som favorit, med tanke på vad han gjort innan. Det har kommit in flera förslag från er som lyssnar där ute. Tack för det. Niklas S. Eriksson, Christian Jigmalm, Jörgen Eksvärd, Lennart Skott till exempel, med grejer som kvalar in fint. Grekland Europamästare i fotboll 2004, andra EM-slutspelet bara för nationen. Michael Chang vann Franska öppna i tennis som 17-åring, ingen mer Grand Slam-vinst. Salvatore Toto Schillaci, skytteliga vinnare i fotbolls-VM 1990, som vi pratade om i förra avsnittet. Sen gick karriären totalt i moll. Och Steve Bradbury förstås, OS-guldet i short track 2002. Där har vi ju en särskild kärleksbombning i avsnitt 106 om det oerhörda som hände där när alla andra ramlade i finalen. Spanske slalomåkaren Francisco Fernández Ochoa, olympisk mästare 1972. I övrigt vann han bara en världscuptävling under sin karriär. Och jag vill lägga till Jonas Nilsson, apropå slalom, Hedemora-killen som helt sensationellt blev världsmästare 1985 för Ingmar Stenmark och hela gänget. Det blev bara två världscupsegrar i övrigt. Men nu, det som jag har valt att lyfta fram. Tidernas one hit wonder i mina ögon. Det som hände i Tokyo Dome vintern 1990.
Korakuen Stadium in Tokyo, Japan, as HBO Sports presents World Championship Boxing. Tonight, undisputed heavyweight champion Mike Tyson's 10th title defense against the challenger James Buster Douglas. It is scheduled for 12 rounds.
En VM-match i boxning i Japan alltså, och en stark anledning till det, att den inte avgjordes i USA som så ofta, var att inga amerikanska arrangörer var intresserade av att sätta upp den här tillställningen. Alla visste ju ändå hur det skulle sluta. Det var helt enkelt för givet att den dittills obesegrade världsmästaren i tungviktsboxning Mike Tyson, Iron Mike, enkelt skulle vinna. Det skulle bli en supersnabb match, en expeditionsaffär mot James Buster Douglas. Han ansågs får man nog säga som en 29-årig medelmåtta i sammanhanget på väg mot slutet av sin karriär. Expressens legendariska världsreporter Ulf Nilsson, som bevakat de flesta stora boxningsmatcher, skrev inför den här fighten att han var på väg till Fjärran Östern för att se Mike Tyson torpedera ett fläskberg vid namn Buster Douglas. Och så här lät det inför matchen i sändande amerikanska tv-kanalen.
HBO boxing analyst, the well-versed Larry Merchant. Larry, what are we about to see? Another 90-second annihilation of an ill-prepared opponent?
Well, in the important game of expectations, this fight is over before it begins or soon thereafter. You have to remember that just nobody believes anybody can compete with Mike Tyson. In fact, Ed Schuyler of the Associated Press, when he arrived in Tokyo, was asked by a customs official what he was doing here. He said he was here to cover the Tyson-Douglas fight. How long do you expect to work? The customs official asked. Oh, he said, about 90 seconds. The good news is that Douglas has fought his best fighters against the best fighters he's fought, so perhaps we'll get a few rounds.
Allt, precis allt, talade mot Buster Douglas i den här matchen. Ett enda spelbolag tog emot spel på matchen och satte oddsen 42-1. Buster Douglas, snart 30 år, skulle möta en 23-årig slagmaskin. Douglas hade förlorat 4 av sina 35 proffsmatcher före Tyson-mötet, gjorde en ganska slät figur också i en oavgjord match mot norske Steffen Tangstad. På andra sidan, Mike Tyson. 37 raka proffsmatcher utan förlust, varav 33 knockoutvinster. 10 raka titelvinster sen han som 20-åring blev världsmästare. Och dessutom på det privata planet hade Buster Douglas upplevt en grym tragedi. Bara 3 veckor före matchen hade hans mamma dött i en stroke, bara 46 år gammal. Hon som var hans stora ledsagare i livet. Och trots att det var Buster Douglas pappa, också han före detta boxare förresten, på proffsnivå, William Dynamite Douglas, som var boxningstränaren, så var det mamma Lula som hade fått Buster att bli en fighter och slå tillbaka, exempelvis när han emellanåt var mobbad i skolan. Nu var hon borta 23 dagar före matchen. Douglas manager ville skjuta upp den, men han var målmedveten. Den ska genomföras, inte minst efter att han fått höra vad hans mamma sagt till en kompis precis före hennes död.
She was telling her friends before I left, before she passed, that she was, that I was gonna win. You know, so mom's intuition.
Så var vi då där i Tokyo den 11 februari 1990. Buster Douglas med sin mammas ord ständigt surrande i huvudet.
We welcome you as Taken Boxing Promotions in association with Don King Productions brings you the main event. 12 rounds of boxing for the heavyweight championship of the world. Introducing the promoters, Mr. Akihiko Honda and promoter extraordinaire Don Only in America King. Ranked number 3 by the WBC, number 4 contender in the WBA, please welcome the challenger, James Buster Douglas. And his opponent, the defending champion on my left, really needing no introduction the world over. He's ready to fight out of the red corner and attired in black trunks. Hailing from Catskill, New York, he weighed in at a ready 220.5 pounds. His outstanding record, 37 wins, no defeats, with 33 big wins by way of knockout. He's making his 10th defense of the heavyweight crown, introducing the undefeated, undisputed heavyweight champion of the world, the one and only Iron Mike Tyson!
Presentationen i Tokyo Dome avklarad. Buster Douglas mot Mike Tyson och matchen kan starta. Sensationell matchinledning från Buster Douglas som öppnar så starkt och rör sig framförallt mycket bättre än alla trott, visade från inledningen att han kunde störa Tyson gång på gång med framförallt sin vänsterjabb. Och ju längre matchen gick rond efter rond så började det klarna för de amerikanska tv-kommentatorerna att någonting häpnadsväckande kunde vara på gång.
You begin to file through your memory for the biggest upsets in heavyweight championship fight history.
Second down.
I don't think there would be anything like this.
I agree.
This would create a new standard of upsets if this went on.
Clay and Braddock, not as big as this.
Tyson, uppenbart i gungning alltså. Men sen då, i åttonde ronden så kom ändå det som alla hade väntat på. Tyson, van att avgöra tidigare i matcherna, blev allt tröttare men fick in en uppercut med högen och Buster Douglas gick ner.
And there's a right hand uppercut and down. Suddenly as that.
Can he beat the count?
He got a little overconfident. Got a little loosey-goosey. Still wobbly. Let's see what Mike can do to finish. And the bell ends to save Buster Douglas at the end of round 8.
Saved by the bell. Domaren hade kommit till 8 innan Douglas kom på benen och räddades av gonggongen. En frustrerad Tyson gick sen på vilt vevande i 9:e ronden men fick inte in de avgörande slagen. Dags för rond 10. Och sekvensen som skapar tidernas one hit wonder idrottshistorien i Tokyo Dome inför miljontals tv-tittare.
He's been a whole different person than the one every boxing expert expected to see here.
It appears that Tyson is virtually a one-eyed fighter at this point.
A desperate one-eyed fighter. Brawling willingly just to try to get in the shot that will finish things in.
Oh, the uppercut.
What an uppercut by Douglas. And down goes Tyson.
It's over.
It's over. Mike Tyson has been knocked out.
Unbelievable. This makes Cinderella look like a sad story. What Buster Douglas has done here tonight.
Let's go ahead and call it the biggest upset in the history of heavyweight championship fights. Say it now, gentlemen. James Buster Douglas, undisputed heavyweight champion of the world.
I would be willing to say it's the greatest upset in boxing history.
Idrottsvärlden häpnar. Buster Douglas, världsmästare, följdes av månader av protester från Tysons jurister med promotorn Don King i spetsen att domaren räknat för långsamt i åttonde ronden och allt vad det var. Men det gick inte att stoppa Douglas från VM-titeln. Han blev av med den redan i nästa fight mot Evander Holyfield. Han skulle aldrig komma tillbaka till toppen, men han skulle för evigt kunna kalla sig champ. Och han tillägnade segern förstås till mamma Lola. Once a champ, always a champ. Buster Douglas.
The winner by way of knockout and new heavyweight champion of the world, James Buster
Douglas.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka. Jippi!
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.